Du har en ny podcast. Inkom sommaren 2009 från MSDN. För att lyssna, bara slappna av.
Välkomna ska ni vara till MSDN Sommarpratare. Jag heter Sergio Molero och arbetar som applikationssäkerhetsspecialist på Concrete IT. Trevligt litet konsultföretag i centrala Stockholm. Själv är jag född och uppvuxen i Stockholm, men mina bägge föräldrar kom hit från Madrid på 60-talet. Den första omedelbara kulturkrocken som mina föräldrar råkade ut för och som de har berättat för mig i efterhand var den första vintern i Sverige då de var ute och gick på is, vilket var en ny upplevelse. Kraftigt påpälsade och frös gjorde de ändå. Så ser de att från en liten stuga så öppnas dörren och en naken man kommer utspringande och kastar sig i ett hål i isen ner i vattnet. Ja, mina föräldrar blev alldeles förskräckta och trodde att det var kanske en förrymd mentalpatient som ville ta livet av sig. Så jag är uppvuxen i ett spanskt hem. Jag har spanska som modersmål. Mina föräldrar var engagerade i diverse spanska föreningar som fanns förut. Hade huvudsak spanska kompisar. Ja, det fanns till och med en spansk skola på lördagar. Ja, ni hörde rätt, lördagar. Jag gick i skola 6 dagar i veckan. Så att jag växte upp i en liten bubbla, en spansk bubbla i Sverige. Jag tillhörde en lite av en särart eller en subkultur om man så vill säga. Jag bodde i en kultur i kulturen, en värld i världen. Som hade sina egna fotbollslag och föreningar. Ja, det fanns inte bara en spansk förening. Trots att det inte fanns så himla många spanjorer i Sverige ens på 60- och 70-talet. Men spanjorer kanske ibland har en tendens att inte komma riktigt överens. Vissa kanske ansåg att om föreningen fick för mycket politisk inriktning, då bröt oss ur och skapade en ny förening. Sen kom de inte överens om fotbollslaget och skapades en tredje förening bara för att kunna få ett eget fotbollslag och så vidare. Så att jag hade Spanien hemma och Sverige utanför. Om jag själv reflekterar, om jag upplevde några kulturkrockar. Ja, någonsin när jag började i skolan så var ju definitivt skolmaten en alldeles ny kulinarisk upplevelse. Jag hade aldrig kommit i kontakt med maträtter som blodpudding och ärtsoppa och så vidare. Någonting jag också reflekterade över eller reagerade över var väl också att jag tyckte att mina svenska kompisar hade lite konstiga mattider. Man åt så fruktansvärt tidigt. Man gick och la sig enormt tidigt. Det upptäckte jag de gånger jag kanske sov över, övernattade hos kompisar. Att de var tvungna att gå och lägga sig otroligt tidigt. Hemma hos oss så, ja, vi åt ju inte middag före 9. Och ja, gick och la oss gjorde vi betydligt senare. Någonting jag också tyckte var, när första gången jag blev bjuden på middag, så tyckte jag att man var väldigt, väldigt högtidliga och artiga vid matbordet. Man tände levande ljus och man var väldigt artiga. Man tackade för allting och man bad om att få brödet, så sa man det väldigt artigt och man tackade för det och man tackade för sig efteråt. Man tackade för maten och i min spanska bubbla så var det ju tvärtom. Om man tackade för mycket så sågs det som en förolämpning. Då undrade ju världen om du verkligen kände dig bekväm. Trodde inte att du kände riktigt hemma. Och världen kanske till och med skulle undra om denna trodde att om du trodde att världen försökte göra dig en tjänst. Att inte kanske liksom upplevde det som att ni var vänner. Du var tvungen att tacka för allting och inte riktigt liksom kände dig avslappnad. Jag har 4 intressen i mitt liv. Det är rockmusik, skräckfilm, applikationssäkerhet och Jaido. För er som inte känner till Jaido så är det en japansk kampsport som bygger på samurajernas svärdsteknik. Och det är i stort sett de enda intressen jag har. Notera att jag sa inte musik, jag sa rockmusik. Jag sa inte att jag var intresserad av film, det var skräckfilm. Någonting som karaktäriserar mig är att jag har en tendens att vara väldigt nischad i mina intressen. Jag väljer liksom smala områden inom ett koncept eller en genre. Så att jag är inte så mycket intresserad, och lyssnar inte så mycket egentligen på så mycket annan musik. Utan jag älskar fenomenet rockmusik. Och film, ja, visst händer att jag tittar på annan film. Men det är skräckfilm som är mitt primära intresse. Jag tittar mest på skräckfilm. Och ja, jag sa applikationssäkerhet. Jag sa inte IT, jag sa inte ens säkerhet. Ja, att just applikationssäkerhet bygger ju delvis på att jag jobbade i många år som systemutvecklare. Och att det var naturligast för mig då att fokusera just på säkerhet inom applikationsutveckling. När jag började intressera mig just för säkerhet och fokusera på det. Men någonting annat som karaktäriserar mig just är att jag är väldigt driven vad det gäller mina intressen. Jag har väldigt passionerad relation till mina intressen och därför är de kanske också väldigt få. Jag har en tendens att gå på djupet på mina intressen. Jag strävar alltid efter att bli riktigt, riktigt duktig. Och det är nog också en anledning till varför jag kanske väljer ett begränsat område. Också för att kunna gå på djupet, för att bli riktigt bra. Jag vill ha svart bälte inom allting. Jag vill ha svart bälte inom rockmusik, svart bälte inom skräckfilm, svart bälte inom applikationssäkerhet. Min filosofi är att hellre ha svart bälte, vara riktigt duktig på några få saker än så att säga vitt bälte i väldigt många. Så att för att summera det hela med ett engelskt uttryck kan vi säga att I don't dabble. Jag lägger ner väldigt mycket tid just för att bli bra. Andra människor kanske tycker att man kanske vill prova på lite andra saker också. Mycket annat. Man kanske vill lära sig en del om vinprovning så man kan hålla någon lite, kanske inte en proffsnivå, men om att man har viss kännedom om det. Man kan lära sig laga mat lite halvhyfsat. Så fungerar inte jag. För mig så har jag egentligen bara ett fåtal intressen som jag fokuserar på. Och börjar hålla på med mycket annat så känner jag som att det tar för mycket tid från mig från mina övriga intressen. Och jag är så passionerat förälskad i dem så att jag tar varje stund jag kan för att träna mer eller labba mer eller spela musik. Och jag nämnde att jag var applikationssäkerhetsspecialist. Och just eftersom jag valt då specialistyrket så passar det ju mig just att det här vara nischad och djup. Då det just handlar om att bli riktigt bra inom ett specifikt område. Och tro mig, applikationssäkerhet, det är tillräckligt stort. Det är nog svårt att bli riktigt, riktigt duktig ändå. Att gå på djupet. Och det är viktigt inom mitt yrke eftersom min roll är att leta efter sårbarheter i kod. Det är ett av mina fokusområden. Så det är väldigt viktigt att kunna vara väldigt duktig. Man vill inte stå med byxorna nere och man har sagt till kunden att de har en viss säkerhetsnivå så visar det sig då att de inte hade det. Att de råkar illa ut i efterhand. Kanske just för att man inte var tillräckligt duktig. Inte var tillräckligt uppdaterad. Och det är likadant med musikintresse. Jag spelar i trummor. Och jag försöker inte att lära mig spela lite gitarr eller ha något musikrum på kammaren med syntar och där jag sitter och komponerar musik. Nej, jag är trummis. Jag är instrumentalist. Jag gillar att spela ihop med andra. Jag gillar rushen när jag spelar med andra högt i en replokal och jag vill bli bra på trummor. Allt annat får vara. Så att skulle jag någon gång kanske intressera mig för någonting som vinprovning, då skulle nog sluta med att jag öppnar en bodega. Men nu återvänder vi till min barndom. En stor vändpunkt i mitt liv var första gången jag kom i kontakt med rockbandet Kiss. Det är säkert ett rockband som de flesta känner till. De sminkar sig och har en rätt spektakulär scenshow där de spottar blod, sprutar eld och ja, spelar skön rockmusik. För mig så upptäckten av Kiss. Jag tänker att nu så verkar Kiss, och de är ganska tama, men på sin tid så var Kiss väldigt barnförbjudet. Och för mig så öppnade de upp portarna till en helt ny värld bortom mitt lilla kvarter i Stockholm. Det var en värld där allt var möjligt. Bara att man kunde uppnå som för medlemmarna i Kiss en tillvaro där man kunde stå i 20 cm höga platåskor, sminkat som en demon, spotta blod och sluka eld, spela ballmusik och ha en skrikande publik. Bara det var tecken på att man behövde inte sälla sig till ledet. Du kunde tänka utanför ramarna. Det fanns andra möjligheter. Allting var möjligt. Det var provokativt, det var nyskapande. Jag vet inte, man hade blandat gamla koncept från exempelvis Japan och Alice Cooper. Den äldre generationen slet sitt hår och pressen och lärarna på min skola hatade dem. Och jag älskade det. Där tog mitt intresse sin början för rockmusik som uttrycksform. Jag skulle genast bli som en av dem i Kiss. Jag skulle bli trummisen Peter Criss. Jag skulle börja spela trummor. Men eftersom jag var nio så hade jag ju självklart utmaningen att övertyga mina föräldrar om det. Det slutade med att det blev en kompromiss som inte riktigt var till min fördel, tyckte jag då. Jag fick dragspelslektioner. Dragspelslektioner, ja, det var ju några kliv till Kiss. Det blev ju lite fel. Men det var bättre än ingenting. Och jag blev faktiskt en kung på dragspel. Började få spelningar. Jag turnerade bland annat på spanska föreningarna. Jag uppträdde på dragspelsfestivalen på Gröna Lunds scen. Samma scen som Kiss hade stått ett år innan. Uppträdde på Tirol. Och jag krönte min karriär med att uppträda på spansk tv vid 12 års åldern. Mitt första professionella gig. Jag fick 600 kronor. Spanska journalister intervjuade mig efteråt och frågade om jag gjorde det här för att jag tyckte att det var roligt, till och med hade ställt upp för pengarnas skull. Och svaret de fick var att jag gjorde det självklart bara för stålarna. Som sagt, när jag tar tag i något. I takt med att jag lämnade barndomen och mitt hår växte och min attityd blev mer rebellisk och kläderna tajtare, så lämnade jag dragspelet i barndomen. Och idag spelar jag som sagt trummor. Jag har ingen rockkarriär till dags dato. Men just drömmen om att stå på scen inför en större publik, den förverkligar jag oftare. Jag är ju föreläsare just inom applikationssäkerhet. Och jag har ju alltid under min IT-karriär föreläst parallellt med mitt konsultande. Jag älskar att föreläsa. Och det är en riktig rush adrenalinkick när det är mycket folk och man gör en lyckad föreläsning. Jag har ju äran att få vara med i någonting som kallas MEET, eller Microsoft Extended Expert Team, som är en grupp talare som coachas av Microsoft. Och har förmånen att föreläsa bland annat på, ja, större Microsoft-evenemang, men även andra engagemang. Mina föreläsningstid kanske inte riktigt som att vara med i Kiss. Det är inte så att jag har några groupies backstage. Ja, en och annan IT-nörd kanske har tindrat med ögonen när man har kört en demo. Men det är nog allt. Men om vi nu återgår till rockmusik som uttrycksform. Så att det handlar om att tänja gränser. Rockmusik struntar väldigt mycket i tabun eller tar upp tabubelagda ämnen. Rockmusik har också varit och är föremål för censur. Många gånger har det varit före sin tid. Både älskad och hatad. En väldigt experimentell uttrycksform som har resulterat i många avarter. Den rör sig mellan extremiteterna. Och ett kulturellt perspektiv så har den till och med haft en revolutionerande roll många gånger. Och orsakat en del kontroverser under sin historia. Och jag kan dra paralleller. Det finns en röd tråd i alla mina intressen. Och titta på skräckfilm så bär ju det en del av samma drag. Ja, förutom att jag gillar det nog för att jag kanske är väldigt morbid av mig. Men skräck och rock har ju faktiskt ingått en del lyckade äktenskap ibland. Som till exempel Kiss eller black metal. Det är också provokativt, experimentellt, använder extremiteter. Varit utsatt för censur och fått skulden för samhällets problem, precis som rockmusik. Jag vet inte om några äldre lyssnare kommer ihåg videovåldshysterin som härjade på 80-talet i Sverige. Där skräckfilmer var roten till allt ont. Ja, och Sverige har ju faktiskt haft den värsta filmcensuren. Ja, förmodligen i världen. Numera avskaffad, tack och lov. Etablissemanget hatade filmerna och jag älskade dem. Om vi nu tar och tittar på mitt nästa intresse, säkerhet. Ja, informationssäkerhet i stort står lite grann på tre ben. En del handlar ju väldigt mycket om människor, det är roller och beteende och utbildning. Ett annat ben handlar om processer. Och det tredje om teknik. En del av mina arbetsuppgifter handlar ju om att testa IT-system för att hitta sårbarheter. Analysera kod med samma syfte, att hitta sårbarheter. Och just i den testning och forskning som bedrivs inom oss som jobbar inom just säkerhetsbranschen, så handlar det ju väldigt mycket om att provocera tekniken. Att tänka utanför konventionerna och ramarna. Vi utnyttjar ju funktionaliteten i ett system på ett sätt som den inte var ämnad för att se om vi kan komma runt den eller krascha systemet. Att jobba som säkerhetskonsult är ju väldigt kreativt. Det gäller att hitta sätt att använda systemet. Sätt som man inte ens kunde fantisera om. Säkerhetsbranschen inom IT har ju också en liten laddad stämpel. Det vi gör och forskar i, demonstrerar på events. Det är ju samma teknik och metodik som används för spionage. Kanske revolutionärt och politiskt syfte. Kriminalitet, såsom bedrägerier. Vi visar ju många gånger det man inte får göra. Och många gånger så står vi faktiskt på scen och säger "Don't do this at home." Det handlar ju om att kunna sätta sig in och tänka som en skurk ibland. Att röra sig i gränslandet för det tillåtna och otillåtna. Så finns ju också mytbilden av hacken, hatad och beundrad. Ibland som en Robin Hood-figur och ibland kanske inte riktigt lika ädelt. Apropå begreppet "Don't do this at home", jag har en liten anekdot att berätta. I samband med en säkerhetslabb som jag höll, så visade jag en teknik för hur man gör intrång i applikationer. Och sen efter det så var det dags för en labb där mina elever fick prova på den här i en labbmiljö. Men en av mina elever hade en bekant som jobbade på ett större försäkringsbolag och som hon visste hade varit med och utvecklat deras webbplats. Så hon tänkte att jag ska se hur pass bra hon är, eller hur pass säkerhetsmedveten hon är. Undrar om de har applicerat skydd för den här typen av saker. Så hon surfade ifrån labbdatorn till den här webbplatsen och försökte den här tekniken. Helt oskyldigt, absolut inte i syfte att göra intrång. Hon hade inte tänkt att missbruka den på något sätt, att bara se hur saker och ting reagerade. Det här gjorde hon självklart utan att meddela mig eller någon annan om det. Efter ett tag då så kommer kursanordnaren och vill prata med mig. Och jag får gå ut och höra vad det handlar om. Och då får jag höra, ja, en av dina elever har gjort ett intrångsförsök på ett större försäkringsbolag. De har ringt hit, de är jätteförbannade och de hotar med polisanmälan. Så jag fick vid tillfället ta eleven lite vid sidan om och förklara situationen. Hon blev ju självklart väldigt, väldigt rädd och ledsen. Och var ju absolut inte menat att på ett elakt sätt. Men det, jag kan säga att historien fick ett lyckligt slut. Det ordnade upp sig och de gjorde ingen polisanmälan. Ja, som sagt, det kan gå vilt till på säkerhetslabbar. Mycket dramatik. Men hacker-communityn. De flesta jobbar ju faktiskt inom och för industrin. Det mesta av all forskning och tester leder ju faktiskt till fortsatt utveckling av teknik. Så man angriper den på sätt som de som utvecklade den tog höjd för, eftersom man oftast när man utvecklar just applikationer är väldigt fokuserade på förväntad funktionalitet. Medan vi försöker ha sönder den. Och sen rapporteras ju självklart det här till företagen så att de får chans att förbättra sin applikationer eller sin teknik. Microsoft är väl en av de företag som har gjort ett hyfsat jobb att knyta till sig säkerhetscommunityn på ett bra sätt. När man publicerar patchar till sårbarheter så ger man ju faktiskt cred till den som har upptäckt sårbarheten. Vilket gör att det är en stor fjäder i hatten för den som har gjort det att bli publicerad. Att ha en publicerad sårbarhet på Microsofts hemsida. Vilket gör det att man behåller inte de här för sig själv, utan man rapporterar dem gärna till Microsoft för att få just cred för det hela. Det finns företag som är mycket dåliga på att både ta emot feedback eller belöna eller överhuvudtaget hålla öronen öppna. Och så har vi då mitt fjärde intresse, Jaidon. Det är också det yngsta av mina intressen. Jag har bara hållit på med 2 års tid. Vad finns det för röda trådar som förbinder det här intresset med mina andra intressen som jag nämnt? Provokativt? Ja, om man ser, kanske kan se det som provokativt att gå omkring med ett svärd i ryggen när jag är på väg till träningen. Man får ju lite konstiga blickar. Kanske har vissa paralleller med skräckfilm. Det kanske är lite morbid att alla kater vi gör går ju faktiskt ut på att skära folk i bitar. Och de brukar alltid avslutas med någonting som kallas för shibori, som är blodsavskakning utav svärdet. Men framförallt så håller mig Jaidon fysiskt i topptrim, och det är en oerhört bra träning. Framförallt mental träning. Vi tränar väldigt mycket på fokus och närvaro, vilket är viktigt i mitt yrke. Och eftersom det är yngstet av min intresse så har jag inte riktigt uppnått svart bälte än, med 2 graderingar ifrån. Så att i sinom tid. Om vi återgår till det här som jag nämnde tidigare med subkulturer. En kultur i kulturen. Jag nämnde ju min uppväxt, den spanska världen. Med sina fotbollslag och föreningar. Och det är likadant med mina intressen, eller egentligen vilka intressen som helst, vare sig det är fiske eller någonting annat. Alla har ju sina begrepp, förebilder och ja, till och med sitt eget fikonspråk. Egna konferenser. Inom skräck så har vi exempelvis The Ruhmorg Festival of Fear eller The Fangoria Weekend of Horrors. Rocken har Donington, Sweden Rock, Hultsfred exempelvis. Microsoft har ju Teched, IT-forum, PDC, Öredev har vi. För övrigt en fantastisk utvecklarkonferens som jag kraftigt rekommenderar, som brukar utspela sig i Malmö i november månad. Håll utkik, Öredev. Ja, och ni har säkert märkt, ni som arbetar inom IT, att om ni har en konversation som handlar om teknik eller någon annat problem ni håller på att lösa, så kan det nog verka rätt kryptiskt för en utomstående. Det är nog som om ni skulle komma från en helt annan planet. Vad har vi då inom säkerhet? Vi har ju bland annat då konferensen Black Hat, som har väldigt mycket fokus just på penetrationstestning, som jag nämnde tidigare, där man testar just vissa tekniker just där, som går ut på att utnyttja sårbarheter i system och teknik. Jag var bland annat där i våras i den europeiska som hölls av stapeln i Amsterdam. Och nu under sommaren så går den större Black Hat av stapeln i Las Vegas. Och ja, de flesta föreläsningarna så visar man ju hacking-demos. Och den som håller de föreläsningarna kan man likna lite grann som en liten magiker som har sin lilla trolleritråd och står och visar sina tricks. Det är bara det att han avslöjar ju tricket medan han håller på. Men ja, det är lite roligt att jag till och med upplevt att folk klappar ju till och med händerna efter varje demo. Någonting som vi kanske inte riktigt vana vid här i Sverige. Så det är lite kul. Det är lite show över det hela. Och sen har vi ju OWASP UPSEC. OWASP som står för Open Web Application Security Project och är en open source community inom applikationssäkerhet. Som jag varmt rekommenderar till alla utvecklare. Inte bara er som fokuserar på applikationssäkerhet. Ja, ni känner säkert redan till den. Där finns väldigt mycket bra information och verktyg och resurser just inom webbapplikationssäkerhet. OWASP har ju sina konferenser som kallas för OWASP UPSEC. OWASP har också ett svenskt chapter som finns sedan ett år tillbaka. Det svenska chapteret håller regelbundna möten. De är gratis. Det brukar vara 2 föreläsningar per kväll. Det brukar vara lite olika arrangörer. Det brukar vara gratis mat och trevligt mingel. Och hållas kvällstid. Rekommenderas väldigt varmt. Som sagt, även för er utvecklare som inte är speciellt fokuserade på applikationssäkerhet. Mycket nyttigt som ni kan använda er av. För att höja ert säkerhetsmedvetande. Och ja, som sagt, trevligt att träffa annat folk i branschen och mingla och gratis föreläsningar. Så det rekommenderas till alla utvecklare. Gå in på owaspsweden.blogspot.com och håll utkik där så hittar ni information om kommande möten och sånt. Det roliga är att det svenska chapteret har fått äran att arrangera nästa års OWASP UPSEC. Så den kommer att hållas i Stockholm. Och ja, den konferensen brukar ju dra till sig talare utav rätt stor dignitet inom säkerhetsbranschen. Och den är förhållandevis rätt så billig i jämförelse med andra konferenser utav den karaktären. Och för er som har nära till Stockholm så ja, slipper man ju dyra reskostnader och ja, som sagt en relativt billig entréavgift som är definitivt värt priset. Det är trevligt att applikationssäkerhet som område har börjat ta lite fart. Den har ju generellt sett haft, eller den har en lägre mognad än exempelvis säkerhet inom infrastruktur. Och det är just för att man har löst väldigt mycket av säkerhetsproblematiken genom att införa perimeterskydd. Vilket trots allt då inte är den ultimata lösningen. Självklart ska man ha säkerhet på många lager och man ska absolut inte ignorera perimetersäkerhet. Men ser man det krasst så är ju faktiskt applikationskod är ju faktiskt källan till alla sårbarheter. Oavsett om det brister i protokoll, webbservrar, operativsystem eller webbapplikationer. Det är ju the root cause. Och sen har det ju också skett ett skifte i angreppsfokus där man har börjat angripa just mycket webbapplikationer har blivit utsatta för saker trots klanderfri infrastruktur. Och det har ju lett till att området applikationssäkerhet har smått börjat ta fart. Jag märker också att det är lite större efterfrågan på mina tjänster. Vilka är då utmaningarna för mig som säkerhetskonsult? Jag nämnde ju tidigare att jag analyserar ju bland annat kod för att hitta sårbarheter. Jag gör ibland runtime-tester, så kallade penetrationstester utav webbapplikationer eller andra applikationer. Just för samma syfte. Se om man kan göra intrång eller missbruka dem på något sätt. Jag hjälper även företag att implementera processer för säker applikationsutveckling och integrera dem med deras utvecklingsprocesser. Det finns ju lite olika sådana ute på marknaden. Microsoft har ju någonting som de kallar för Security Development Lifecycle. Det finns ju en relativt färsken, mycket trevlig, som heter OpenSAM. SAM står för Software Assurance Maturity Model. Och så utbildar jag som sagt en hel del just för att höja medvetandet och just för utvecklare. Men vad är utmaningarna som sagt? Ja, det är lätt att komma till en kund, göra en analys och peka på teknik och säga ja, det här måste ni fixa, annars är ni illa ute och katastrofen nära. Men det är inte för den sakens skull att det är säkert att när du går därifrån att du har övertygat kunden om att verkligen genomföra förändringar. Det är kanske högst troligt att dina rekommendationer kanske inte genomförs så som du hade tänkt dem. Så det är oerhört viktigt att få kunden att förstå varför denna ska investera i den rekommenderade säkerheten. Du kan ju fråga sig, varför ska jag täppa till det här? Okej, du säger att katastrofen är nära. Men hur nära är den? Vad är sannolikheten? Ja, vi har ju levt så här i 10 år, det har inte hänt någonting. Så det är viktigt för mig som säkerhetskonsult också att förstå kanske orsaken bakom varför vissa system kanske dras med sårbarheter. Det finns ju alltid en anledning. Varför har kunden sårbarheter? Det behöver inte alltid vara teknisk inkompetens. Det kan vara beslut grundade på helt andra kriterier, som att varför man valt att inte ta höjd för säkerhet. Varför man kanske har gjort val att behålla legacy-kod som man inte utvecklat och valt kanske att system ska stödja just ha en bakåtkompatibilitet och stödja legacy-kod och kanske därmed också om legacy-kod har en lägre säkerhetsnivå då så får ju systemet kanske därmed också även den nya delen av koden en svagare länk. Det kan också vara så att kunden inte riktigt förstår hotbilden. Det kan finnas ekonomiska faktorer. Så det är viktigt att förstå orsaken bakom. Ibland kanske man lyckas övertyga om kunden att en investering i säkerhet faktiskt kan ha en ekonomisk fördel. För det är så med säkerhet. Det är inte alltid en kostnad. Många gånger så hänger faktiskt minskade administrationskostnader och ihop. Centralisering av resurser. Man slipper släcka bränder. Men för att få kunna ge bra svar på kundens frågor, framförallt när de frågar just ja, hur stor är sannolikheten, så är det också väldigt viktigt att mäta informationssäkerheten. Och hur mäter vi informationssäkerhet? Ja, det går att mäta informationssäkerhet tvärt emot vad många tror. Annars är ju mognaden vad det gäller mätning av informationssäkerhet generellt låg. Många tror att det inte går eftersom säkerhet är osynligt och ja, det märks ju inte såvida det inte händer något. Då märker man i alla fall bristen av den. Men om vi inte kan mäta eller bli bra på att mäta informationssäkerhet så är det så att vi inom säkerhetsbranschen blir reducerade till någon form av domedagspredikanter eller spåtanter. Svårt att liksom säga hur vad sannolikheten är för att någonting ska hända. Hur pass säker är kunden? Och en av de trista sakerna med säkerhet är att det råder faktiskt brist på global data. Många säkerhetsincidenter offentliggörs inte. Vilka omständigheter eller orsaker eller vilka tillvägagångssätt. Jag håller på att läsa en väldigt bra bok nu. Som heter Beautiful Security. Learn what the security experts think. Där varje kapitel är skrivet av en ansedd säkerhetsexpert. Och boken rör sig mycket på just på det filosofiska planet och tar upp mycket av dessa personers tankar och funderingar kring den här typen av problematik och även idéer om hur man skulle kunna angripa problematik. Och där finns det bland annat ett kapitel om att just mäta IT-säkerhet. Där man drar paralleller till hälsovården. Att vi inom IT har mycket att lära av just hälsovården. För hur mäter man hälsa? Inte hälsa i likhet med säkerhet svårt att fastställa. Men vad är definitionen på att vara säker eller att vara hälsosam? Går att svara på frågan, är jag frisk? Eller, är jag säker? Det är lika omöjligt. Allting är relativt. Det är väldigt viktigt med kontext. Jag kan ju ha mindre sjukdomar såsom förkylningar och ändå anses ha hälsan i behåll för jag inte riskerar att dö. Och det finns ju även en osäkerhetsfaktor. Även mindre åkommor kan ju förvärras och bli större. Men vi går till doktorn, vi får diagnoser. Jo, det finns metodik och system för att mäta vår hälsa. Till viss del så gör vi mätningar utav våra delsystem i kroppen som lungorna, hjärtat och blodtrycket. Man tittar på patientens historia, sjukdomsbilden i släkten. Och framförallt så har man ju mycket tillgång till just global data. Vi patienter, vi tillåter oss mäta så denna data finns ju tillgänglig då den självklart anonymiserats. Och läkare och specialister och forskare kan utifrån denna se symptom på trender och bedöma sannolikhet och sjukdomsförlopp. Det kan till och med vara baserat på åldersgrupp och vikt och längd och så vidare. Ja, kära lyssnare, vi börjar närma oss slutet nu. Avslutningsvis så skulle jag vilja säga att på Concrete IT så har vi alltid en välfylld ölkyl och välsorterad ölkyl och ett flipperspel. Så ni lyssnare som kanske har vägarna förbi någon gång på Magnus Ladulåsgatan 59. Titta gärna in. Fråga efter mig. Så kanske vi kan ta ett efter jobbet snack och prata lite, ja, vad ni vill. IT eller något. Maila mig gärna först. Så chansen är stor att jag är ute och konsultar. Så kan jag vara på plats och vara en god värd. Ni hittar mig på förnamn, efternamn, sergio.molero@concreteit.se. Magnus Ladulåsgatan 59 som sagt. Dricker ni inte öl så finns det även annat. Finns mineralvatten och cola. Adios amigos.
Tack för att du har lyssnat på MSTN och Technets sommarpratare. Vi hörs igen nästa vecka på en strand nära dig. Hej!